A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hörrni, då ska ni känna hjärtligt varmt välkomna till Ringside Playoff, denna på många håll i Sverige i alla fall soliga onsdagsmorgon. Jag kommer direkt ifrån, det känns som att jag kommer direkt ifrån maratonmötet mellan Linköping och Skellefteå. Joel Lundqvist och Sanne Lindström, ni ska känna er varmt välkomna. Jag vill börja där. Alltså vilken maratondrabbning. Tredje längsta matchen i svensk hockeyhistoria.
Ja, verkligen. Och det är ju inte första övertiden heller. Så att, det måste börja kännas i ben och huvud och armar om båda lagen. Så att, imponerande fart ändå i matcherna tycker jag här.
Imponerande av Linköping återigen. 3-0 underläge och kommer upp till 3-3. Men alltså tre raka saddentorskar, det är ju brutalt tufft för dem. Men jag satt ju och blev lite besviken när de går så långt där, speciellt om att du behöver jobba med dem själv, så vill man att det ska bli det där rekordet. Man vill ju att det här är den matchen som man kommer minnas som rekord. Vi kanske kommer nå upp det här i slutspelet med tanke på hur tajt det har varit.
Jag kan säga att liksom stämningen i kontrollrummet där, jag var med och producerade den matchen, den wobblade liksom lite fram och tillbaka. Bara, snälla, det vore skönt med ett avslut nu när klockan börjar liksom ticka upp mot midnatt. Men fan, man vill ju ändå åt det där rekordet lite grann ändå. Skriva historia men, att man ändå sitter men, där.
Min match där från Timrå och Luleå från 2003, den bara åker längre och längre ner på den här listan. Om det fortsätter nu så är jag inte ens topp 10 längre.
Hur känns det?
Ja, det är okej. Jag tror jag hade en väldigt minimal roll i den matchen, så att jag tror inte det går till historia. Jag tror inte du skulle hitta en bildruta på mig där. Så det är rätt lugnt.
Men om vi snävar in liksom på den matchserien. Alla tre drabbningar har gått till förlängning och de blir bara längre och längre för varje match som går mellan Linköping och Skellefteå. Men de slutar alla med att ett avgörande för Skellefteå. Går det ens att föreställa sig hur brutalt det här måste ha känts för Linköping i det läget? Man är otroligt bra med i den matchen.
Ja, nej, men man går ju tillbaka ofta som spelare och känner efter. Bara, oh, där kunde jag ha gjort den situationen. Kunde ha gjort lite bättre. Fått liksom vinsten med sig. Så det är klart att det gäller att bara se framåt. Slå bort alla de där tankarna. För att det är självklart. Förlora tre övertid och börja gå igenom situationer där du kan ha gjort det lite bättre. Och kanske få till ett avgörande. Det är ju sånt som kan gnaga i en framåt.
Tänk på en grundserie när man sitter och summerar 52 omgångar, så brukar man tänka att den där matchen, hade vi bara tagit en poäng i den matchen, då hade vi gått och hamnat på den placeringen. Nu är det ju liksom, hade jag bara svängt åt vänster i andra perioden, alltså det är på de detaljnivån vi pratar. Så att det var superhäftigt. Jag måste säga att jag är imponerad av Linköping med Jesper Myrenberg som kommer in där istället för Marcus Högberg och ändå liksom pushar och pressar Skellefteå i allra högsta grad. Och framförallt tycker jag i matcherna nu ska jag säga, nu jobbade jag med HV71 mot Oskarshamn HV71 igår, så jag har inte sett den här matchen mer än highlights och förlängning. Men i de tidiga två matcherna så tycker jag man nästan pressar stundtals i det bättre laget än Skellefteå, så att det är imponerande.
Ja, och just i hur de har satt sig i underlägen och hittat tillbaka in flera gånger där, så att det är klart att det är sånt som stärker gruppen, men det gäller ju att man tar det nu, den energin, och visar att vi är där, men det är det sista, så att man inte bryts ner av de här förlusterna nu då.
Men låt knyta lite till det du är inne på, Sandy. Alltså, av det som jag har sett av de här matcherna, det känns som att Linköping nästan spelar sin bästa hockey på säsongen, i alla fall defensivt. Man är tajt, och man sätter liksom Skellefteå under liksom väldigt hård press i uppspel, och liksom, det är en väldigt noggrannhet och liksom hängivenhet och stolthet i hela, liksom,
ja,
hela Linköpings uppenbarelse i den här kvartsfinalen, och ändå har man 0-3.
Ja, det är tufft. Men jag hade rätt höga förväntningar på den här matchen inför, för jag minns en match i, när det kanske 10-tal matcher kvar i grundserien, så möttes de här lagen, det var en torsdag. Och jag skulle göra HV71 mot Skellefteå matchen efter. Så lite bara för att se då HV, eller Skellefteå, så satt jag med och kollade matchen mot Linköping där på fredagen, den som de spelade på torsdagen. Bara för att se Skellefteå. Jag bara satt och tittade på matchen. Det var en av de bästa matcherna här säsongen. De pressade ut liksom varandra. Det var fysiskt spel, det var intensivt, det var bra offensivt. Och jag tänkte, oj, när de här möts i slutspelet. Och återigen, jag såg ju som sagt inte matchen här igår, men tidigare matcher har ju precis varit så bra och intensiva och härliga och frejdiga. Och Linköping så verkligen tycker jag aktiverar hela laget i sin offensiv. Det är det som gör dem liksom sevärda och roliga.
Om vi bara pratar rent generellt om när en match blir så där lång. Vi har fått se några extremt långa matcher, Rögle-Färjestad här, inte minst bara för några dagar sedan. Men ni som har varit med, ni som har spelat långa matcher, hur tar man sig an allt eftersom att ytterligare en period följer på ytterligare en och energinivån sjunker, och liksom, vad gör man för att liksom kunna fortsätta fungera som ishockeyspelare i ett sånt läge?
Ja, men det rullar ju på lite, men jag tror man blir kanske extra noggrann att inte liksom bli ute för länge, fastna i något byte och så vidare, men nyckeln är ju också att kunna gå för det. Man kan ju liksom inte bara bromsa sig och safea hela tiden. Alltså då skapar du inte de här situationerna för att avgöra. Så att det mentala spelet, att man vill och vågar avgöra och inte bli för passiv i det. För att ska du gå hela vägen och vinna, då måste man liksom attackera mer än att bara vara på hälarna och liksom undvika misstagen. Så att det tror jag är den stora delen på de här matcherna. Liksom att du har de spelarna som kliver fram. Sen är det ju ofta ändå en slump puck som avgör. Så att, men mentalt att du är där tror jag är viktigt.
Just avgörandet där. Sandin Pellikka som inför säsongen då fick Robert Olsson. Är du redo att ta den här rollen? Oskar Möllers plats då. När Oskar Möller var sjukskriven. Han stod och nötte där Sandin Pellikka i just den positionen. Skottet. Sen han var på JVM där. Då har ju den försvunnit från honom, för då har Oskar Lindberg stått och har bytt position, och det har ju varit så hysteriskt bra i powerplay-spelet. Sen byter han bara för några sekunder från Jonathan Podas position för att flytta över och byta position med Oskar Lindberg, så smaskar han dit den. Så att, det är träning i en färdighet för Sandin Pellikka där, och ja, nu blir det ju sjukt tufft såklart för Linköping och återhämta sig från det här.
Ja, det var liksom min nästa fundering egentligen. Finns det någon väg tillbaka för Linköping, som vi har konstaterat? Man har varit i allra högsta grad med, ofta för liksom spelförande i de här tre inledande matcherna. Man har fått extremt dåligt betalt. Men liksom, finns det en väg tillbaka från det här underläget? Vi har aldrig sett det förut i svensk hockey.
Det måste ju komma någon gång. Någon gång den första. Det är klart det är att bestiga. Men jag tror också Skellefteå måste ju känna också att de är inte före med mycket. De leder med 3-0 självklart, men i matchen att ha tre övertidsmatcher som lag och leda med det är ju inte heller att, de är ju inte klara på något sätt, utan de måste ju slå in den här matchbollen. Så att det är det klassiska liksom, en match i taget blir ju, jag menar, de har ju alla chanser i världen att vinna fyra, men det är jädra, det är en tuff resa för Linköping.
Lite samma som Södertälje där i Hockeyallsvenskan där, med tre raka övertid torskar mot Karlskoga, och i fjärde matchen så hade man inte riktigt det. Ja, då var det tufft då. Men det är frågan om en intressant. Färjestad har ju varit det klart sämre laget i framförallt två första matcherna. Jag tycker ser man den matchen mot i tredje matchen målchanser, så är ju Rögle vassare också. Men det är frågan om den där mentala, att man känner då i Linköping, alltså vi är nära. Om Färjestad då, som har varit sämre, om de då mentalt är så här, okej, okay, nu går vi ut och kör, vi kan inte bli sämre. Att de skulle kunna nypa en match och flytta tillbaka serien till Karlstad, de kanske skulle ha en större chans än Linköping som har varit nära och nagga i alla de här matcherna.
Ja, nej, det blir spännande att se hur de svarar upp, verkligen, Linköping här.
Onekligen. Den jämnaste kvartsfinalserien hittills, den hittar vi mellan Frölunda och Leksand. Målmässigt tajt igen, men Frölunda avgår med segern i match 3. Trots ett, för Frölunda i alla fall, extremt litet antal skott på mål. Joel, när du var aktiv i Frölunda, känns det som att ni hade liksom... Det var liksom närmast lag på att det ska dammas i vägen 30-40 avslut som ska träffa mål. Nu blev det 10 till slut på hela matchen. Och det här nya effektiva för Frölunda, vad kommer det ifrån?
Jag tror det har varit deras inställning från matchet. Att bygga med ett bra försvarsspel. De vet Leksands offensiv, att göra ett bra försvarsspel. Det är klart. Allt bottnar ju att Lasse gör en sån kanonmatch som han gör. Att man har den tryggheten, man kan lita på honom. Och det är klart, det stärker dem framåt att kunna vinna och göra bara 2 mål på 10 skott. Men de är ju inte nöjda offensivt, så att det kommer nog liksom krävas mer framåt om de ska liksom, ja, avancera. Det är ju känslan, helt klart. Så att nöjda är med en prestation.
Jag tycker det är intressant, försökte avbryta där. Jag gjorde en match i fjol med Frölunda mot Växjö. Det var, kan det ha varit någon gång i november där. Ni var superdåliga. Alltså, såg helt energilös, orkeslös ut. Ni försökte, ni stångades. Sen, efter det så radade ni upp en herrans massa segrar. Och då tittade jag på lite statistik. Ni sköt typ så här, i snitt 8 skott mindre per match. Och ändå, ni släppte till mycket mindre också. Men ni vann väldigt mycket matcher. Var det någonting ni korrigerade, kan du dra till minnes då? För det var väldigt, väldigt tydligt att okej, okay, vi kan inte gå på allting. Det är inte mängden skott, det är inte så viktigt. Liksom, kvalitativa chanser, vi får liksom, lite mer viktigt att det. Minns du hur ni resonerade kring det?
Nej, men det var väl överlag, tror jag, att man börjar prata mycket om ytorna framför mål. Och just om du är inne på kvaliteten på lägena. Tittar man historiskt så har det varit mycket att det ska gå, det ska köras och kanske inte så effektivt alla gånger, utan det kostar mycket kraft, mycket energi. Här känns det som att de håller ihop laget på ett annat sätt och verkligen fokuserar på försvarsspelet. Så att jag tror när du kommer i sådana perioder att du inte vinner matcherna som du vill, ja, men då måste du liksom börja tajta försvaret och börja därifrån. Och jag tror man har tryckt extremt mycket på det inför den här matchserien mot Leksand. Och det vet jag historiskt att så diskussionen varit när man har mött Leksand, att fokusera bra försvarsspel så att vi verkligen kan liksom använda det och vända på dem på ett bra sätt. Så att det är väl framförallt det här omställningsspelet, tror jag, som de kanske vill komma upp i Frölunda och skapa mer i framåt här.
Om vi liksom breddar perspektivet ytterligare. Jag menar, du, Joel, har varit en del av liksom det enormt framgångsrika Frölunda som är väldigt, på ett väldigt tydligt sätt liksom representerade liksom den, vad ska man säga, den syn man kanske har generellt på liksom hur spelet i SHL ser ut, med liksom ett högt tempo, ganska stor skottvolym och väldigt mycket puckinnehav och offensiv zontid. Nu ser vi liksom lite andra sidor av Frölunda och kanske lite andra sidor av andra lag, och man har pratat mycket i flera år om att liksom Växjös framgångsrika hockey med liksom kanske en lägre volym, lägre puckinnehav och liksom med mer tydliga avvägningar till slut kanske börjar spegla av sig. Om vi tittar, lång fråga nu, men om vi tittar ut liksom ganska stort hockeyperspektiv, upplever ni att vi kanske har börjat närma oss det? För vi ser ju ändå totalt sett ganska få skott i matcherna. Det är liksom det är lag som gör lite tydligare avvägningar och liksom inte kanske liksom pushar hela tiden. Hur känner ni?
Jag tycker det är en stor skillnad där man idag vill jobba med en annan pulsering i matcherna. Att för några år sedan så var det mycket, det är ju extremt hög fart idag också, men det har kommit mer tillbaka att liksom, med Växjös anda, att kontrollera, hitta ett lugn i spelet över puck. Och där har ju Frölunda gjort en resa från att under många år det ska gå extremt fort till att liksom, men vi kanske tar hem en puck, håller i den i laget, kör lite olika pulseringar i fart. Och det tycker jag är lite det nya hockeyn på något sätt, att kunna använda sin maxfart när det behövs, men det behöver inte ligga där uppe hela tiden. Och där har det skett kanske en justering sista 2-3 åren tycker jag i hockeyn överlag.
Vi ser också samma mönster på Leksand tycker jag. Det är väldigt tydligt. Jag tror man hade den tanken inför säsongen, men det har liksom satt på sin spets ännu mer när man när Challe Berglund blev head coach. Då har man väldigt tydligt stängt ner mittzon på ett bättre sätt. Man drar ner tempo på motståndarna. Man kan också, liksom, som Joel säger, pulsera lite med sitt skickliga lag. Man kan vända hem och liksom attackera på ett annat sätt. Man går inte lika intensivt som tidigare. Det gör ju att man är ett stabilare lag. Vilket den här matchserien, nu leder föräldrarna med 2-1. Jag ser fram emot 7 på den här matcher. För det är ju så jämnt lagen emellan. Och det är att Leksand också har anammat det där spelet. Att man går inte lika hårt. Man ställer upp. Och när man ställer upp och när man styr. När man är kompakta i sitt försvarsspel. Då har man också energi. Och man kommer samlade i sina anfall. Då har de ruggit bra Leksand. Så nyckeln för Leksand även framöver och den här säsongen i stort. Har varit just deras försvarsspel. Och det är kanske någonting vi inte har pratat om med Leksand tidigare år. Då har det varit väldigt poängkungarna, MVP, det har varit Verino, det har varit Rivik, det har liksom varit individuella spelare som har stått ut. Men nu tycker jag det är ett kollektiv med individuell skicklighet.
2-1 i matcher, Frölunda nu. Vilket lag upplever ni äger fördelen här nu inför match 4? Alltså vi, naturligtvis Frölunda leder matchserien, men om ni jämför inbördes styrkeförhållandena där, liksom, vad känner jag att den här matchen är på väg att ta vägen någonstans?
Ja, det är väl som Sanne säger, det är ju match 7. Liksom. Det är extremt jämnt och det är liksom små detaljer som avgör. De påminner om varandra rätt mycket i lagen. De har liksom fokuserat mer i det defensiva om man ser historiskt. De har tänkt både från Alexan som Sanne också nämner i. Att de bygger defensivt och det är ju målvaktsspel och specials teams med powerplay, liksom boxplay som båda lagen liksom har svajat lite i under säsongen. Så att det är klart att de faktorerna kommer förmodligen avgöra ju känslan när det är så här pass jämnt som det är mellan lagen.
Men när man säger match 7, det blir match 7, då har man ingen aning hur det slutar. Det är ett sätt att tippa att det är 50-50, för att jag menar, är du väl framme vid match 7 eller du tippar match 7 så är det så små marginaler. Och nu är vi faktiskt framme vid match 7 i kvalet på fredag mellan HV och Oskarshamn. Och det är faktiskt helt sjukt vilken dramatik vi... Jag var ju där igår här i Oskarshamn, eller jag är fortfarande i Oskarshamn ska jag säga. Men hur sättet de kommer ut och tar sig an den matchen i ett pressat läge, det är imponerande. Och de pratar redan inför matchen. Vinner vi idag så vill inte HV spela match 7. De har liksom redan mentalt varit där, så att mentala läget är ju fördel Oskarshamn i den matchserien nu. Mm.
Ja, nej, men det, och om vi går in på det, nu kanske vi skulle in på den ändå, men man ser ju Lodin liksom kommenterar efter matchen. Fasen vad kul, match 7, det är underbart, få njuta av det och uppleva en sån match. Ställer du den frågan till HV-lägret, jag tror det kanske inte är samma känsla liksom och glädje att få spela den match 7, men nu är ju vad det är. Gäller att ladda om där.
Ja, men känslan man har utifrån när det gäller Oskarshamn är att på något sätt så är de ändå redan vinnare. För att de har ju liksom lyckats prestera sin bästa ishockey för säsongen i det skede de behövde som allra mest. Och kunnat liksom bjuda sin publik på någonting, kunna göra ett avtryck i Hockey Sverige den här säsongen. Och ändå liksom ge hjärnet när de verkligen behövde det som mest. Alltså det måste vara... Har något lag gått in med en sån här stor mental fördel inför en Game 7 i svensk hockey någonsin?
Det tror jag inte. Ja, och det var ganska talande tycker jag efter matchen. Då ropades spelarna ut, för det var ju sista hemmamatchen. Och då ropades ut och hyllades mer eller mindre som hjältar efter den matchen. Klacken stod kvar rätt coolt. Jag vill nästan tro att om de hade förlorat igår så hade Klacken stått kvar och ropat ut dem ändå och tackat dem. Det säger ganska mycket om, vill jag tro, där. Alltså HV är ju enorm press, fiasko, fiasko, fiasko. Här åker man ut. Ja, vi har varit i Hockeyallsvenskan i alla dess år. Vi kan den ligan. Vi landar på fötterna ekonomiskt. Vi får göra satsning. Vi kommer inte kunna göra en stor satsning, men med tålamod så hit nog kan vi ta oss tillbaka. Så att jag tror att den pressen utifrån stan, folk runt omkring, inte lika stor på Oskarshamn nu i det här läget som den är på 71.
Nej, man hade ju inte så höga förhoppningar spelmässigt med tanke på hur andra halvan av säsongen såg ut. Alltså, det var ju väldigt... Ja, det var spelmässigt och nivåmässigt var de ju inte alls i närheten av det de presterar nu. Så att det är klart, de har ju verkligen tagit kliv i rätt riktning här. I rätt timing också.
Hur går det då? Match 7. Nu vill jag ha ett tips, faktiskt.
Ja, Joel, började du där. Så. Får jag fundera lite?
Ah, nej, men det är ett lotteri. Det är ett lotteri och det är klart att starten blir väl viktig så det inte blir det här darret in i matchen och folk åker och kramar klubban och skakar, utan det är klart, jag tror de kommer prata mycket om att ut och köra från start här. Så man vet ju HV, om de liksom får någon utdelning i början, publiken med sig och sådär, så blir det ju ett annat energiflöde för dem i matchen. Är det däremot omvänt och skakigt, så då kan det bli en jobbig kväll i Jönköping. Men jag tror väl att HVs hemmaplan och energistart, jag tror de vinner 3-1.
I en sån, man pratar alltid målvaktsmatchen, det är klart att det blir viktigt. Stjärnorna, Viktor Lodin, André Pettersson, det är det som avgör. För det har vi sett i de matcherna. När André har varit bra där i någon match, så kan han egentligen driva HV. Då gör han något oväntat som HV får ett mål och får energi av. Lodin har vi sett också hur otroligt bra han har varit. Jag skulle vilja säga att det är där kampen står emellan. Och ser man på tredje perioden, André Pettersson var blek i två perioder igår. Tredje perioden, då gick de ner på folk, de spelade på tre kedjor. Jäklar i mig, då var HV riktigt bra. Skapade vassa lägen, de skulle lika gärna kvitterat den matchen. Men då var det Andreas som drev laget, inte bara för att han gjorde målet där, men han skapade grejer, han fick någon smäll upp och studsa tillbaka. Backchecka jobbade på ett sätt som liksom spred sig till hela laget. Att den av Lodin och Pettersson som vinner, alltså, eller som är bäst ska jag säga. Jag säger som så, den som är bäst, det laget kommer vinna. Och jag säger ändå HV, också i form av hemmaplan, väldigt som jag är inne på.
Långfredag är det som gäller. Det kan nog bli en lång kväll där också, för åtminstone för ett av lagen. Jag tänker vi ska röra oss lite grann mot Hockeyallsvenskan. Vi fick ytterligare ett lag till semifinal där. Djurgården slår till slut ut Björklöven med 4-1 i matcher. Vi stannar upp vid Björklövens säsong. Det har varit negativa tongångar större delen av den här säsongen. Och nu är väl någonstans egentligen det största fiaskot i Hockeyallsvenskan fullbordat tillsammans med Södertäljes uttåg och Västerås misslyckade säsong totalt. Men det fanns enormt högt ställda förväntningar på Björklöven inför den här säsongen. Nu tar det slut i kvartsfinal. Och även om man är nära i en del matcher mot Djurgården, så är det ju matchserien egentligen inte överdrivet nära. Sandy, var liksom, om du ska utveckla dina tankar spontant om Lövens säsong.
Att Björklöven åker ut mot Djurgården i en slutspelserie hade man sagt inför säsongen. Ja, men om Björklöven åker ut mot Djurgården, då är det fiasko. Ja, det hade man väl kanske inte riktigt sett, för då hade man väl sett för sig att det kanske var en semifinal eller en potentiell final. Det jag tycker, jag upplever att man har checkat ut efter jul där. Jag tror inte det har funnits någon harmoni i gruppen. Jag tror inte att de har dragit jämnt. Det har varit väldigt liksom slappt i offensiven. Jag har gjort två Björklöven-matcher kommenterade. Det man noterar, det är säkert Joel arbetsskadad också. När man tittar på ett lag, man tittar på sättet de åker och byter. Åker de i full fart? Åker de in och tar teckningar liksom med en tydlighet? Det har varit ganska uppgivet. Man har åkt och bytt lite sådär. Och så powerplay. Några åker och byter. Jag gjorde mot Västerås och Södertälje där när jag gjorde den matchen. Några åkte och bytte. Några dröjde sig kvar. Någon stod i båset och slog klubban i sargen för att någon inte bytt. Det har liksom inte suttit ihop där. Så där måste de renovera helt och hållet och bygga om den här truppen, för det är klart att det är misslyckande med den budgeten och framförallt grundserien så dålig som man har varit.
Ja, nej, men jag tror också det finns ju två lägen där. När det är så här rörigt i organisation och allting som händer omkring laget, i laget, och antingen så blir det ju att gruppen kommer samman och det blir verkligen stärkt av det här, allt som händer omkring en, eller så blir det kanske omvänt som Sanne är inne på, att det börjar spreta lite, spricker, och man sitter inte ihop riktigt som man vill som lag och som grupp. Så att det är väl kanske mer åt det hållet Björklöven har gått med tanke på allt som har hänt omkring i i klubben och resultatmässigt då, så att, men också åka mot Djurgården, nej, det är väl ingen fiasko, men man får väl zooma ut hela säsongen då, att de inte presterar det de ville helt enkelt.
Jag har en lösning på problemet. Du måste ju försvenska laget, alltså du har ju många importer som vill ta mycket plats, det har nästan blivit Kilke, Pooley, Powell, det har liksom blivit någon för mycket, och jag menar, de vill ha sin plats och var väldigt bra i fjol, även om Powell är ny för den här säsongen. De ryktas ju att Marcus Nilsson då från Färjestad är klar. Där har du ju liksom en vänsterforward i första kedjan. De ryktas jaga Fredrik Forsberg, och så har jag hittat centern också till dem.
Berätta.
Albin Lundin från Timrå. Han har gjort resan med Timrå i Hockeyallsvenskan. Han har fått en mindre roll med Timrå nu. Tveksamt om han blir kvar. Han har haft en betydande roll. Han var i kedjan med Löke och Dahlén där när Timrå gick upp. En balansspelare, har gjort runt 50-60 poäng där. Han skulle kunna vara den balansspelaren med då Forsberg och Marcus Nilsson. Och då får du liksom en toppkedja att bygga runt med liksom svenska spelare som... Jag säger ingen negativ mot importer, men ibland de kräver sin plats på ett annat sätt kanske än de svenska som är skolade i det svenska systemet. Nordamerikanska spelare, det är bara mer stjärnstatus, så får de inte den rollen, så liksom, kanske det blir lite gnissel i en grupp. Så där har du din första kedja att kunna bygga lager kring den.
Ja, låter onekligen smarrigt. Om vi ska stanna upp runt Djurgården då, som ju ändå som sagt gör en bra match, vinner 4-1. Tar hem det ganska klart. Vad ser ni liksom för möjligheter för Djurgården framåt i det här slutspelet?
Ja, men de har väl vuxit samman här nu. De har haft också lite halvstökig säsong med skador och saker som har hänt. Så att det är klart att de blir stärkta av det här och liksom börjar prestera mer där de vill vara. Och så vet man ju alltid hovet i hovet med det stödet de har där. Så att det blir väldigt intressant att följa dem i semifinalen här och se vad de kan göra. Jag tror de själva känner att de är på rätt väg med mycket. Med det de spelar och hur gruppen mår, tror jag.
De får ju en rätt bra resa in i det här slutspelet. Det kan ju bli som så att Mora slår ut AIK. Då har de ju hemmaplansfördelen Djurgården i semifinalen. Och jag säger det där laget i Djurgården. Det är ingen som har det förväntan att de ska gå upp. De själva såklart. Men jag tror inte ens fansen när de ser Brynäs liksom, hur de har lastat på, så tror jag man känner att okej, det går, även om det är stora mäktiga Djurgården, man säger så, man kan slå lite underläge. Det är ingen som liksom har räknat med dem, som Joel är inne på, liksom den där ganska tuffa säsongen. Men de har fått den här härliga mixen med unga spelare. Viktor Eklund kommer in och spelar jättebra här mot Björklöven med sin energi. Man har Linus Eriksson, liksom, du har Kryger, du har Klasen som levererar alltså, på ett bra sätt. Jag tycker att det ser bra ut för Djurgården. Jag tror att det är dem och vi Brynäs vi ser i en final. Så det ska bli intressant.
Mm, det ska det verkligen bli. Det ska också bli intressant att följa de matcher som vi har framför oss närmast. Där alltså Rögle kan stänga kvartsfinalserien mot Färjestad. Växjö kan stänga matchserien mot Luleå. Och så rullar ju AIK mot Mora vidare också. En riktig höjdare att se fram emot i våra kanaler i kväll. Sanne Lindström och Joel Lundqvist, ni ska ha stort tack för att ni var med oss i dag. Imorgon återkommer vi igen såklart med Johan Thornberg och förhoppningsvis Niklas Wikegård. Han är nog en av dem som är sliter hårdast ute på vägarna här nu med långa matcher. Så att vi håller tummarna för att han är fit for fight i alla fall. I så fall hörs vi imorgon, hoppas vi. Hej då!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at yoquierodineropodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.